Ja, ni är alla hjärtligt välkomna hit till den här frukosten som är lite förlängd, och speciellt välkomna hälsar vi Janne och Elvor och Lin, och det får väl själv presentera sig lite grann. Det har ett gemensamt förflutet med Ingrid och Walter, och det är väl på så vis som vi har funnit varann. De står i en tjänst som du också får redogöra för, med som studerar Guds ord och det som sker runt om i vår omvärld, som då kan kopplas ihop med det som ska ske i den sista tiden i vilken vi lever idag. Många säger att det är vår generation som kommer att få se Jesus när han kommer tillbaka. Och nu blir det så här att vi får en sång först, och sen så blir det Elvor som ska berätta för oss. Och sen så blir det kaffe och tårta. Varför det blir så ska ni få reda på sen. Och sen efter det så blir det en sång, och så blir det du, Janne. Så varsågoda.
Jag tycker vi ber tillsammans innan vi börjar. Tack Jesus att du är mitt ibland oss, Herre. Tack för ditt ord. Och tack att du vill beröra våra hjärtan den här dagen. Den här förmiddagen, Jesus. Och jag ber, Herre, att framför allt att du ska stråla fram för våra hjärtan, för vårt inre, för våra inre ögon. Därför att vi längtar efter dig. Vi längtar efter din återkomst. Och vi är så tacksamma att vi får tillhöra dig och vara frälsta idag, Jesus. Få vara renade i ditt blod och få evigt liv. En evighet tillsammans med dig. Tack för den här dagen, Jesus. Välsigna var och en som är här. Var och en som inte kunde komma. Tack att du också möter dem där de är, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, jag vill börja och säga så här att det handlar ju egentligen om pusselbitar. Man får pusselbitar, en här, en där. Vi vet långt ifrån allt, och det gör ju ingen av oss. Vi hoppas att ni kan få några pusselbitar av oss idag. Och hela tiden är det ju så att tillsammans så kan insikten växa. Det är bra när man i det profetiska att man har vissa hållpunkter. Man håller sig först och främst till det som är ganska tydligt och klart, som vi kan se. Sen är det mycket vi inte förstår än. En del profetier, det förstår inte vi förrän de sker. Det är då vi ser, ja just det, det står så. Tänk om det är det här. Och så börjar vi, och det växer, och vi ser, ja men det är precis som ordet säger. Det är inte alltid vi kan se i förväg. Det är ju så ibland, ni vet. En annan viktig sak är att låta skrift förklara skrift. Ibland gör vi misstaget kanske att man börjar studera uppenbarelseboken och försöker tolka den på sitt sätt, och det kan leda lite var som helst. Det viktiga är att skrift får förklara skrift. Vi läser uppenbarelseboken till exempel då parallellt hela tiden, ser de gamla testamentets profeter, Daniels bok, och genom hela Bibeln, vad Jesus undervisar, vad Paulus undervisar, vad Petrus undervisar. Och på det sättet, det är så vi ser, men det stämmer med detta och det stämmer med detta. En del är dolt för oss, en del står i grundtexten. Faktiskt inte ovanligt att man upptäcker när man studerar grundtexten, slår upp ord och ser och jämför i hebreiska, grekiska, och upptäcker, ja men det är precis som det står där. Och så läggs det liksom bitar till rätta. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är för evigt. Psalm 119-160. Och det är viktigt med allt som vi ser, allt vi hör, att vi prövar utifrån Guds ord. Och där har vi också helheten. Summan av ditt ord är sanning. Det som går i kollisionskurs med Guds eget ord, det kan vi direkt förkasta. Det vi ser inte stämmer med ordet, då är det inte från Gud. Vår huvuduppgift, det är självklart att göra Jesus känd. Janne och jag, vi anställer Bohuslänsmissionen, en organisation som är pingstkyrkor i Göteborg och Bohuslän. Så vi gör oss mest i pingstkyrkor, men vi gör oss i missionskyrkor och baptistkyrkor och svenska kyrkan någon gång ibland också. Men vi är anställda av den här organisationen. Och vi är fältmissionärer, eller evangelister. Och vi predikar ganska mycket, har möten. Och kanske hälften av vår tjänst är undervisning och predikan, tror jag man kan säga. Och hälften är evangelisation. Det är vår huvuduppgift. Men vi kanske tycker ibland att det blir en har blivit en obalans här i vår tid. Som ni säkert också märker och som vi redan har pratat om en del här vid kaffebordet. Att man inte ser, man inte intresserar sig för det profetiska ordet. Man liksom skjuter det åt sidan. Den allmänna orsaken som man får höra väldigt ofta, det är: jo, men Jesus kommer som en tjuv om natten. Och vi kan inte veta. Men det räcker ju bara att gå till första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 2 och vers 4 och 5. Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Men ni, kära bröder och systrar, ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv om natten. Eller så som en tjuv. Ni är ju ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Bibeln är väldigt tydlig om detta, att Jesus kommer inte som en tjuv för den som är vaken. Och går man in på Temple Institute hemsida, Tempelinstitutets hemsida från Israel. Och detta är något som en amerikansk pastor har lyft fram, vad det här egentligen innebär att komma som en tjuv om natten. Och då var det så här, på Gamla testamentets tid, som ni vet, så var det Gud själv som tände elden på altaret i templet. Och elden, den fick aldrig slockna. Den måste ständigt brinna. Och man hade präster som vaktade den här elden dag och natt. Alltid måste det finnas präster som vaktar elden så att den aldrig fick slockna. Precis som elden i våra hjärtan inte får slockna. Överste prästen kunde komma när ingen visste om det, när som helst på dygnet, kunde han komma till templet. Och var det så att han fick se att en av prästerna eller någon präst hade somnat, så berättas det att han hade någon fackla, tände eld på klädedräkten, prästens klädedräkt. Han vaknar, springer upp och kanske till och med sliter av sig kläderna, och en del av kläderna brann ju förstås upp. Därför att han hade somnat. Det var absolut förbjudet. Det fick man inte göra. Överste prästen kallar man för tjuven om natten. Därifrån uttrycket i Bibeln. Som en tjuv om natten. Men för vilka kom han som en tjuv om natten? Inte för dem som var vakna och beredda. För de visste att han kan komma när som helst nu. Men för dem som sov kom han som en tjuv om natten. Och det här gör också att vi förstår till exempel bibelversen. Ser man alla bibelverser där det här nämns, så blir det ändå tydligare utifrån den här förklaringen på vad innebörden är om en tjuv om natten. Men vi kan gå till Uppenbarelseboken kapitel 16 och vers 15. Som vi förstår är kanske den sista maningen från Jesus här. Se, jag kommer så som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte måste gå naken om man får se hans skam. Då förstår ni innebörden utifrån vad som hände i templet. Andra Petrus 1 och 19. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och ni gör väl om ni aktar därpå, så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark. Eller i en mörk vildmark. Så skrev Petrus i sitt andra brev. Det profetiska ordet, det är som ett ljus för oss. Och så viktigt är det. Så att han säger att om utan detta så är det mörkt. Därför så har vi, lika väl som vår huvuduppgift är att sprida evangeliet, vinna människor för Jesus, göra Jesus känd, så är det också så viktigt för oss att vi lever i Guds ord. I det profetiska ordet som vill lysa upp, så att vi förstår vilken tid vi lever i. Vi vet inte dagen och stunden, det sa Jesus själv. Men vi ska kunna, utifrån ljuset som vi får i Bibeln, förstå vilken tid vi lever i. Jo, men till och med Paulus trodde ju att Jesus skulle komma snart på den tiden. Jo, visst, så har det varit genom historien. Det har hänt tydliga profetiska tecken och Guds folk har vaknat och sett. Nu är det nära, nu är det nära. Och det är sant. Och säkert är det så Gud vill ha det. För att vi ständigt ska leva i vaksamhet. Men om det var nära då, man trodde det var nära då, vad ska det då inte vara idag? Och så ska vi också lägga märke till det Jesus säger i Matteus 24. Där han ger många tidstecknen genom hela kapitel 24. Så säger han, när ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren. När ni ser allt detta, det är väl det som vi kanske särskilt ser idag. Det är så mycket som passar in. Konturerna, allt läggs till rätta. Det är inte bara någonting här som sker, utan det sker också här borta. Allt börjar läggas på plats. Och då vet vi att tiden är nära. Jag tar upp ganska grundläggande, tror jag, kanske lite grund. Och sen tar Janne kanske vidare, bygger på det. Vi får se. Vi har inte jämfört allt det vi ska ta upp. Vi gör aldrig det. Vi är lite märkliga kanske. Men vi litar på att den helige ande leder. Så att vi bara vet i stort vad man tar upp, så vi inte upprepar precis samma. Men vissa upprepningar blir det säkert. Och jag tror inte det gör någonting. För att det kan hjälpa till att komma ihåg och förtydliga. Men jag vill gå tillbaka till första Mosebok. Därför att vi ser som en röd tråd. Vi ser det här genom hela historien. Genom hela Bibeln. Vad är det som ligger bakom det vi ser sker idag. Det Bibeln talar om i avslutningen. Första Mosebok 3 och 4. Det ormen sa till Eva när han frestade dem att äta från den förbjudna frukten. Han sa så här: ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud. Med kunskap om gott och ont. Det är den stora lögnen, ska jag väl säga, som ligger bakom det Satan har försökt med genom hela historien. Ni ska inte dö. Och idag ser vi hur den här tanken om reinkarnation har fått fäste till och med, får jag säga, i Sverige. Där det inte alls har varit någon självklarhet. Det har funnits i buddhism, hinduism och i österländska religioner. Men idag är det allmänt överallt. Vad säger Bibeln? Bibeln säger att vi ska en gång dö och sedan dömas. Hebreerbrevet 9:27. Den andra delen av den, kan man säga, trefaldiga lögnen. Ni kan bli som Gud. Vi är gudomliga, vi är alla gudar. Jagets religion. Om jag hinner här sen kommer jag ta upp lite mer om det. Alla är gudar. Vi kan bli gudomliga. Tredje delen av lögnen, det var kunskapen. En högre kunskap. Ett högre medvetande. Utan Gud. Inom New Age kallas det Kristus medvetande. Och mycket av den här lögnen tyvärr har infiltrerat i många kyrkor idag. Det är det här som Satan lockar med. Och som finns, som jag sa, genom hela Bibeln, genom hela historien. I ändens tid innan Jesu åtkomst, då förstår vi att allt det här kommer att gå till sin fullbordan. Alla profetier, det slutliga upproret emot Gud. Men det är samma gamla lögn. Bibeln säger att vi är människor. Vi är inget annat än människor skapade av Gud. Gud är Gud. Vi är syndare som behöver frälsning. Och Jesus Kristus är världens frälsare. Enda vägen till Gud. Korset är i centrum. Försoningen. Det är vad Bibeln säger. Så har vi riket. Första Mosebok 10. Vers 8-10. Det nämns Nimrod. Kors blev far till Nimrod, står det. Som var den första som fick stor makt på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren. Hans rike hade sin början i Babel, Erek, Akkad och Kalne i Sinias land. Det var ju det gamla som sen blev Babylon, Irak. Nimrod hade stor makt. Han var en väldig jägare inför Herren. I hebreiskan, i grundtexten, är detta inte något positivt. Det är ett negativt uttryck. Det handlar om att jaga själar. Att få makt och kontroll. Att upprätta ett välde på jorden. Senare ledde det till man byggde Babels torn. Vad handlar Babels torn om? Som troligen var en pyramidlik byggnad. Det handlar om en global enhet. Inte den helige andes enhet. Ett uppror emot Gud. Med Satan som låg bakom allt det här. Global enhet. Mänskligheten håller samman. Och det står att man skulle bygga en stad. Bygga ett torn. Göra sig ett namn. Det handlar om politisk makt. Andlig makt. Det står att dess spets skulle nå ända upp till himlen, sa man. Ordet spets är rosh. Betyder också huvud eller ledare. Nå gudomlighet, med andra ord. På människans väg. Och det finns kopplingar till Nimrod senare också i uppenbarelseboken. Detta med att jaga själar. Ett globalt avfall eller uppror, det är samma ord, emot Gud. I Nya Testamentet, i uppenbarelseboken, det nämns ju allt det här upproret som Babylon. Därför att det handlar om att nå en världsreligion, en globalitet, alltså världsregering, en världsledare som Bibeln kallar antikrist. Att inta världsherravälde. Varför Babylon? Jo, därför att det är samma ande bakom som det var på den här tiden. Ett uppror emot Gud. Självklart är många människor helt ovetande om detta. Man kanske tror, man arbetar, man kämpar för något gott. Det är inte alla som är det som gör detta så att säga illasinnade, men det är utan Gud. Och det är detsamma som att förkasta evangeliet, Jesu frälsning. De här tankarna med världsherravälde, det kommer vi säkert också, både Jan och jag, ta upp här lite mer. För de där tankarna har krypit in i många sammanhang, även i kristna sammanhang. Och i det mesta av det som kallas andligt finns i New Age naturligtvis. Finns i katolska kyrkan. Det finns i Kingdom Now-läran. Latter Rain-läran. Herraväldes teologin. Där man påstår att kyrkan eller Guds rike, det ska bredas ut. Och vi ska ta herravälde över världen innan Jesus kommer. Att han kommer i sin kropp. Återkomsten är först och främst i sin kropp. Och ser man lite nogare på den här läran, lite närmare, så ser man att det handlar om att människorna säger sig vara gudar. Jesus sa, Lukas 17:20, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det. Ty se Guds rike är invärtes i er. Och Guds rike, det blir inte synligt förrän då Jesus kommer tillbaka. När han själv kommer tillbaka. Då blir det synligt. Det är han, bara Jesus Kristus själv, som är mäktig att upprätta sitt rike. Makten, den tredje punkten. Den första var lögnen, det andra var riket, tredje är makten. Och då läser vi Jesaja 14, vers 13-15. Och det här är ett kapitel som skulle jag tro de flesta teologer är överens om eller har lärt oss att det beskriver Satans fall och de som går i de fotspåren så att säga. Det var du som sa i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himmelen. Högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill sätta mig på Guda församlingens berg, längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Men Guds svar är nej. Ned till dödsriket måste du fara, längst ner i graven. Det här har i alla tider, redan från begynnelsen varit Satans mål att få makt, att bli lik den högste. Därför kopierar han allt som Gud gör, som Gud har lovat. Jag vill sätta mig på Guda församlingens berg. Vilket berg är det? Jo, det är Sions berg, församlingen. Därför kommer allt det här i slutfasen att handla om ett uppror emot Gud. Hur säger den onde använder mänskligheten för sina syften. Där jaget är i centrum. Där den kommande världsledaren som kallas antikrist är, och som ordet betyder, emot Kristus eller istället för Kristus. Någon som utger sig för att vara god och ge frid och fred till världen. Och allt detta. Men det är inte Guds tjänare. Satan förskapar sig till ljusets ängel. Kan vi läsa i andra Korintherbrevet 11 och 14. Och så gör också de han använder. De människor som går hans ärende. Bibeln säger att Jesus Kristus är konung. Han är en evig konung. Psalm 2 och 6. Där säger Gud. Det är jag som har insatt min konung på Sion. Mitt heliga berg. Gud har insatt Jesus Kristus. Ingen kan ta hans plats. Ingen kommer någonsin att ta hans plats. Och i slutet av salmen så uppmanas vi. Ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred. Och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga alla som flyr till honom. Och Uppenbarelseboken 19 och 16 som beskriver Jesu återkomst. Så ser Johannes, och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Det vi också ser som en röd tråd i Bibeln, det är förbundet som Gud slöt med Abraham, senare med det judiska folket. Messias som skulle komma från judarna, det står ju att frälsningen kommer från judarna. Jesus kom bland det judiska folket, han var själv jude. Och judarna, och det är det folk som Gud kallade att vara sitt eget folk. Landet, det ingick i förbundet. Landet, mitt land, säger Herren. Han ger det landet till vem han vill. Det är hela tiden en förebild, det vet vi, på det himmelska, på det som kommer sen. Men landet i Israel, det har Gud gett till judarna, till det judiska folket. Jerusalem är staden. Kan vi läsa i Gamla testamentet att Gud ville fästa sitt namn, den utvalda staden. Och därför förstår vi också varför slutstriden kommer att bli där. Varför kampen idag gäller om Jerusalem och att dela Jerusalem. Staden där Gud ville fästa sitt namn. Det är där Jesus kommer att sätta sina fötter på Oljeberget. Ingen annanstans, det är Jerusalem. Och då förstår vi också varför det finns en annan som vill ta den platsen. Jag brukar inte nämna djävulen så där mycket. Jag måste säga det. Han ska inte ha för mycket uppmärksamhet. Men i de här sammanhangen så ser vi, och det är viktigt att vi ser vem som ligger bakom i allt detta. Att vi är uppmärksamma på hur den här lögnen följer genom hela historien. Hur den når sin slutliga uppfyllelse innan Jesus kommer. Och vem det är som står bakom så att vi är på rätt sida. Att vi är på Guds sida. Också när det gäller Israel. Och vi ser vad som händer i Israel. Förbundet, det nya förbundet, det är också slutet med Israel och Juda. Jeremia 31 och 31. Ni kan bara anteckna det om ni vill. Där Herren säger att han ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Det nya förbundet, ordet betyder också förnyat. Någonting helt nytt. Det är samma förbund, men det är helt ny kvalitet. Kvalitativt nytt. Det är fortfarande med det judiska folket. De som förkastade Jesus blev bortskurna från trädet, som olivträdet, som ju finns symbolisk bild för. Vi är inympade när vi tror och tar emot Jesus. Och i Jesus Kristus är vi ett. Här är inte jude eller grek. Och så vidare. Det här är viktigt för ändens tid. Därför att det finns en förutsättning för att Jesus ska komma tillbaka. Och det kan vi bland annat läsa om i Apostlagärningarna 3 och 19. Där Petrus uppmanar judarna att göra bättring. Omvänd er så att era synder blir utplånade på de tider av vederkvickelse som kommer från Herren. I det att han sänder Messias som han har utsett, nämligen Jesus. Det finns en förutsättning för att Jesus ska komma tillbaka, och det är att det judiska folket tar emot honom. Sen kan Jesus komma. Och det kommer framförallt att ske de sista 3,5 åren. Det kan man se när man studerar de här olika bitarna. Nu vill jag gå med till Daniels 70-årsveckor. För det är också väldigt grundläggande profetier. Daniel 9 och 24. 70 veckor är bestämda, sa ängeln då till Daniel. Över ditt folk och över din heliga stad, för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. 70 veckor är bestämda. Ordet bestämd på hebreiska betyder en förutbestämd tidsperiod som tjänar ett speciellt syfte. För det är inte så att i glappet mellan den 69:e veckan och den 70:e veckan, som vi förstår i Bibeln är de 7 sista åren innan Jesus kommer, den sista perioden innan Jesus kommer, däremellan har ju Gud också handlat med Israel hela tiden. Men det här är speciell tid, speciella årsveckor. En vecka är 7 år. Nu går jag inte in på allt i detalj, men det finns det bibelord som förklarar att en årsvecka är 7 år. Så fick Daniel då veta att från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den smorde försten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårigheter. Men efter de 62 veckorna skall den smorde förgöras, helt utblottad, och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en förste som kommer. Men slutet kommer som en stört flod. In till änden ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa, denna förste alltså, som det talas om här. Den förste som förstör staden och helgedomen. Det var det som hände år 70 efter Kristus. Den försten skall stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och spisoffer. Och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Bland annat utifrån det här bibelsammanhanget så vet vi att det är romarriket det handlar om. Det här är ju inget nytt. Det har man ju sett i många, många år. Jag växte upp som barn med det här. Att det kommer, romarriket kommer att uppstå på nytt. Ett rike i Europa. EU eller EG som det hette på den tiden. En del har skrattat åt det där, för det stämmer ju inte med antal och se och så. Men det kommer vi fram till. Romarriket alltså. Ett rike i Europa. Och i romarriket kommer denna första uppstå. Som Bibeln kallar för antikrist. Han ska stadfästa förbundet för en vecka. Och det här är den 70:e veckan, den sista årsveckan. Som är kvar, så att säga. Innan Jesu återkomst. För fram till 69:e veckan. Där får man gå till den judiska kalendern. Så vet man, och det vet, tror jag, alla teologer som har lärt oss detta. Att det är väldigt lätt att räkna ut att det var fram till Jesus. När han var här på jorden och fullbordade sitt verk. Men det är en vecka kvar. Men ordet att stadfästa förbundet kan lika väl översättas förstärka förbundet eller bekräfta förbundet. Förbundet, när man läser de olika profetiska texterna så vet vi att där handlar det även om landet. Ett fredsförbund där landet är viktigt, Israel. Mitt i veckan kommer någonting hända. Mitt i de 7 åren. Det här är viktiga såna här detaljer. Därför att det är väldigt mycket som händer mitt i den veckan. Som delar upp det i 3,5 år och sen 3,5 år. Så vi vet alltså att det kommer ett rike som det gamla romarriket i Europa. Där kommer att uppstå, framträda en ledare. Som Bibeln kallar för antikrist. Det kommer att handla om fred och säkerhet. Det finns gång på gång profetier i Daniels bok. Om man jämför med Nya testamentet. Som beskriver denne ledare. Som vi förstår antikrist. Där det hela tiden handlar om fred och säkerhet. Fred och säkerhet. Ett fredsförbund. Och ur den texten vi läste här till att börja med om att Herrens dag kommer som en tjuv om natten så hoppar jag över en vers. Och det var vers 3. Första Thessalonikerbrevet 5 och vers 3. Men där står det: bäst det säger. Allt står väl till. Ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördärv över dem. Det här kan lika väl översättas. När det säger fred och säkerhet. Fred och säkerhet. Och det profetiska ordet, det, när vi läser det, så är det också en sak till som jag skulle ha sagt i början, men jag säger det nu istället. Och det är ju detta att det utgår ifrån Israel. När vi läser Bibeln och det profetiska ordet, då måste vi hela tiden utgå ifrån Israel. Det var de som fick det här ordet först. Det är utifrån Israel alltså. Så ett fredsförbund i Israel i 7 år. Mitt i de 7 åren kommer saker att hända. Den som utger sig för att komma med denna fred och säkerhet kommer att svika Israel, bryta förbundet. Efter 3,5 år. Hesekiel 38 beskriver också Israels land som ett land som då har fått ro efter svärdet. Det nämns att man bor i trygghet, man bor utan murar, varken portar eller bommar. Idag finns det murar. Det är inte många år sedan det inte fanns murar. Men det många ser i den här versen, det är också att den muren kommer att raseras. Det kommer att bli en, som vi kallar, falsk fred. Det är för att den är inte grundad på Guds ord. Och det finns andra motiv för att man vill ha den här freden. Vi kan läsa de här verserna i Daniels bok. Från kapitel 8, vers 23. Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och illasinnad kung uppstå. Det är ju en beskrivning av denne antikrist. Han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han ska åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig. Och han ska lyckas i allt han gör. Han ska fördärva mäktiga män och även det heliga folket. Genom sin klokhet, eller slughet, ska han lyckas väl med sitt svek. Han ska anse sig själv överlägsen. Och han ska fördärva många mitt i deras trygghet. Mitt i den sjuåriga freden alltså. Och det kan också översättas att han ska fördärva många genom att komma med fred. Han erbjuder alltså fred. Peaceably kommer han. Står det i engelska. Fredligt kommer han. Ja, han ska sätta sig upp mot förstarnas första, som ju är Jesus Kristus. Men han ska krossas utan hjälp av människohand. Därför vet vi att den här profetian inte är uppfylld. Den är uppfylld delvis i historien. Men den är inte fullständigt uppfylld. Antiochus Epifanes, som ni känner igen det namnet, är ju en del, kan man säga, av den här profetian. För många profetier har delvis uppfyllts genom historien. Det kan ha hänt flera gånger. Men så är det någonting, som någon detalj som saknas, som man förstår, fullbordan av den här profetian har inte hänt än. Det kommer i slutskedet. För alla tidigare som kan ha stämt in på den här profetian i olika tider, långt tillbaka i historien, alla har dödats genom människohand. Men den här ledaren kommer att krossas utan människohand när Jesus själv stiger ner. När Jesus kommer tillbaka, som ni vet det står, med sin andedräkt ska omintetgöra antikrist. I detta rike, nästa tydliga profetia som vi kan se, i detta romarriket eller rike Europa som vi har idag i EU, ska 10 horn finnas, står det. Horn står för makt. Daniel 7 från vers 24. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik det förra och som ska slå ner 3 kungar. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. De ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Här har vi igen den här tidsperioden 3,5 år. En tid, 1 år, tider, 2 år. En halv tid, 1/2 år. 3,5 år. Och så går vi till Uppenbarelseboken 17, vers 12. Och de 10 hornen du såg är 10 kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. Uppenbarelseboken 13 och vers 18. 13 och vers 18. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Ty det är en människas tal. Och dess tal är 666. Och vi kan också läsa i kapitel 13, vers 1 och vers 11. Uppenbarelseboken. Och han ställde sig på sanden in vid havet. Det var ängeln som Johannes såg. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn. Det kommer igen. Och 7 huvuden. Och på sina horn hade det 10 kronor, på sina huvuden hädiska namn. Och vers 11. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp i jorden. Det hade 2 horn lika ett lams, och det talade som en drake. Om vi tar lite sammanfattning av de här bibelsammanhangen, och det vi känner till, det är att, ja, för det första är judarna tillbaka. Enligt Bibelns löften, de är tillbaka i Israel, de är tillbaka i sin nation. Jerusalem är deras huvudstad. I Europa återuppbyggs ett romarrike, så att säga. EU. Ja, denna vision att Alla ska vara ett i Europa. Ett stort rike. I detta rike finns det 7 kungar eller regeringar som särskilt nämns här. En slags allians, statsallians mellan 10 länder. En ledare uppstår bland de 10. Ett 7-årigt avtal görs med Israel och med många, läste vi tidigare. Han ska förstärka förbundet med många, fredsförbundet, i detta område, Medelhavsregionen. Han kommer att bryta förbundet mitt i den 7-åriga perioden efter 3,5 år. Och han är förknippad med talet 666. Det Johannes såg här, det var ett vilddjur ur havet och ett vilddjur ur jorden. När man studerar noga i Uppenbarelseboken, särskilt de här 2 vilddjuren, så kan man se att det här handlar om politik och religion. Vilddjuret ur havet, makt, politisk makt, första hand. Och dess ledare kallar Bibeln för antikrist. Säger sig stå för fred, kunna ge världsfred och så vidare. Det kommer att, vad vi förstår, bli en maktkoncentration i Europa, i EU. Men det kommer också bli globalt. För detta rike, jag hinner inte nu ta upp alla bibelversar. Janne tar upp en del mer här sen det läggs rätt, annars så får ni ställa frågor och ni kanske själva vet vilka bibelversar det handlar om. Där vi vet att det här sista vilddjuret, som det kallas, det kommer att ha makt över hela jorden. Men det kommer att finnas en särskild maktkoncentration i Europa. Och det är ur Europa, ur detta rike, som antikrist kommer att träda fram. Det andra vilddjuret ur jorden. Jag ska först bara säga att vilddjuret ur havet. Havet är ju troligen det vi kan läsa om i Uppenbarelseboken 17:1. Och även vers 15. Där det står att vattnen är folk och nationer. Så är ju folkhavet. Det finns lite olika tankar om det här med havet, och det ena kanske inte behöver utesluta det andra. Men vi säger att det är folkhavet framförallt. Vilddjuret ur jorden. Ja, detta som kommer ur jorden, det får alltid mig att tänka på Jakobs brev. Där det står om Guds vishet jämfört med mänsklig vishet utan Gud. Som utger sig för att vara gott och så vidare. Den är jordisk, den visheten, står det. Den är till och med demonisk. Och när vi ser sammanhangen i Uppenbarelseboken, så kan vi se att vilddjuret ur jorden är faktiskt samma sak som det som beskrivs, som vi kan se blir en världskyrka, en slags världsreligion, där ledaren är den falske profeten. Kallas också för Babylon, skökan. Så vi har vilddjuret ur havet. Så först och främst är politiskt, makt, med antikrist som ledare, vilddjur ut ur jorden, ett religiös makt, världsreligion, ena religionerna. Här kallas det också skökan, i alla fall när det gäller Europa, eller då romarriket, skökan. Och vi kan vidare läsa i Uppenbarelseboken att skökan rider på vilddjuret. Det religiösa vilddjuret, så att säga. Skökan vilar på det politiska. Det kommer att sluta med att Guds dom kommer att utföras av vilddjuret. Det politiska vilddjuret kommer att omintetgöra skökan, står det. Det kommer att utföra Guds dom. Men det går jag inte in på mer nu. Vilddjur, terion, odjur eller vilddjur, kommer från ordet jägare, snara, fördärv. Så har vi där en koppling tillbaka till Nimrod, va? Som var en stor jägare inför Herren. Samla själar, lägga under sig. De 10 hornen. Vad är det för 10 stats union eller allians i detta rike? Och jag har mer än en gång genom åren hört predikanter som har gjort sig lustiga över detta med att romarriket och det här skulle vara EU. Haha, för det är ju så många stater idag, det är väl 27, va? Det stämmer ju inte, de kan ju inte ens räkna. Men man missar nog en hel del här. Ni som har hört våra CD-skivor vet redan vad man kan läsa i EU. Vilddjuret ur havet, något först då. Det politiska delen av det. Det var en konferens i Berlin 14-15 juli nu i år 2008. Alltså för drygt en månad sedan. Managing Global Insecurity heter det. Den tyska utrikesministern Walter Steinmeier sa så här bland annat. Damer och herrar, den här världen behöver ett nytt närmande till världsregering. Tiden är inne för att arbeta för ett sådant närmande. 2009 är möjligheternas år. En nyvald president i Ryssland, en ny president i USA, Kina efter OS. Alla dessa förändringar öppnar ett fönster av möjligheter att skapa en legitim och effektiv världsordning för 2000-talet. I Europa finns en militärallians med 10 stater. Det är den militärallians, eller det som utgör idag EU:s armé. Och det är väldigt intressant. Det bildades 1995 när den 10:e staten gick med. Grekland tror jag det var. Grekland som gick med då. VEU heter det. Western European Union. Egentligen kan man säga att det är halva NATO det här. Det finns en representant, en ledare för VEU. Western European Union. Western European Union handlar om EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. När man utsåg sin generalsekreterare och högste representant för VEU. Jag säger VEU nu så jag inte behöver upprepa hela namnet varje gång. För denna armé alltså, som är EU:s armé idag. Beslutet togs 1998 om en högste representant. Och man hade många dokument när detta beslutet skulle ta. Man hade 1150 dokument. Men dokumentet som handlar just om den högste chefen för VEU, det dokumentet heter artikel 666. Man beslutar nu att de 10 staterna, alltså VEU, ska utgöra EU:s armé. Den högste representanten får makt att ta kontroll politiskt och militärt vid krissituationer och använda militären och göra det han finner bäst, som han vill. För man vill ha en röst i EU. EU:s röst. Det är för många länder, det är för många, om man ska ta kontakt där, man vill ha en röst. Det här beslutet heter rekommendation 666. Det är ju märkligt. Personen det handlar om, som har den här tjänsten, som mycket troligt är den tjänsten som antikrist kommer att stiga fram i. Den personen idag, han heter Javier Solana. En spanjor som tidigare var NATO-chef. Från 1995 till 1999. Han har väldigt mycket makt i EU idag. Hela tiden ganska mycket i skymundan. Ni kanske gärna skulle fråga oss sen idag. Tror ni att det är antikrist? Att Solana är antikrist? Det vet vi inte. Det är inte alls omöjligt. Men det tror jag är att antikrist kommer att ha den här tjänsten. Som ger all denna makt. Men väldigt mycket pekar faktiskt på detta. Så det är värt att följa den här mannen. Han är generalsekreterare för EU:s rådsförsamling. Han är alltså generalsekreterare för VEU, EU:s armé. Han är högste representant, som det heter, High Representative, för EU:s utlands- och säkerhetspolitik. Det var han som gjorde vägkartan till fred. Alltså det här planen att dela Israels land för att få fred mellan judarna och palestinierna. Han står bakom hela den planen. Han har också makt över Galileo, ett satellitnavigeringssystem som EU är i full gång med att testa just nu, i år och nästa år. Som består av 30 satelliter och som kommer att, Janne, kommer du ta upp det här mer sen? Han kommer att ta upp det med Galileo. För här kan vi snacka om en kontroll, total kontroll över mänskligheten. Det här satellitsystemet kommer att göra det möjligt att med positionsbestämning för oss varenda en meterprecision och till och med mindre än en meterprecision var vi än befinner oss på hela jordklotet. Det används självklart för mycket som är bra, nödvändigt, för flyget, för fartyg, handels, ja, allt sånt där. Och i nödsituationer och så vidare. Men vi vet ju vad Bibeln förbereder på och varnar för. Total kontroll över mänskligheten. Och det ser vi här. Det kallas ibland den här, det här för the eye in the sky. Ögat i rymden. Har kontroll över allt. Men det kräver ju förstås att varje enskild människa då har en liten mottagare. Litet chip. För att man ska kunna precisera var var och en befinner sig dygnet runt. Ständigt. Det här är EU:s nya kontrollteknik och den ska förverkligas inom en 7-årsperiod. Och det är från 2007 till 2013. Hela projektet heter Goa Mephisto 666. Kan man söka på nätet om man vill läsa mer om. Goa Mephisto 666. Den största datorn som är med i hela det här projektet, EU:s superdator, finns i Barcelona. Den heter Mare Nostrum. Det betyder havet. Det kan ju vara intressant. Solana har alltså otroligt mycket makt i EU. Vi läste här innan, jag tror vi läste de bibelverserna i Daniels bok, att när han tar makten, när han börjar klättra in i den här makten så att säga, så är det var det tre horn som slås undan för att den här personen ska komma upp. Och det hände lite märkliga saker. Det finns EU3, tre länder som ingår i EU3. Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Och när all den här makten i beslut efter beslut gavs till Solana, Javier Solana, så motsatte sig de här tre länderna detta. De kämpar emot det här för det är väldigt mycket maktkamp och prestige inom mellan nationerna i EU. Det känner vi säkert till. Men han lyckas att ta sig förbi det här och få de här maktpositionerna. Fredsprocessen. Men det är ju Amerika hela tiden som sköter fredsprocessen, eller hur? Hur kommer EU in? Ja, en uppmärksam pastor som är väldigt uppmärksam i Amerika, Irving Baxter, han la märke till när kriget i Irak var. Det var liksom första det här tecknet att det började skjutas över på EU, den här fredsprocessen med Israel, med landet. Och det var när USA behövde hjälp i Irak. Så vart det lite av en överenskommelse. Okej, utifrån Europa då. Vi hjälper er. Europa, EU var villiga att hjälpa USA om fredsprocessen läggs i Europa. Fredsprocessen i Mellanöstern. I förrgår, i torsdags 27 augusti 2008, kunde man läsa i den globala utgåvan av New York Times. Den heter International Herald Tribune. Där kunde man läsa om just det här om fredsprocessen. Vad som händer precis nu. Och när en artikel går ut i den här tidningen så är det ganska mycket tyngd i det. Det är inte bara spekulationer hur som helst, som ni förstår. Det är inte klart än, det är inte bestämt. Men det är väldigt intressant att man går ut med det här. För nu är det så här. Med en ny administration på väg i USA, de har ju snart val, kommer Amerika inte kunna arbeta med freden i Mellanöstern för den tidigaste våren 2009. Står det i den här artikeln. Den som är nuvarande president, det är ju Frankrikes som har presidentskapet i EU. Det utgår i december i år. Så att det är liksom inte någonting som, det är ingen som där kan gå in i fredssamtalet nu. Eftersom det presidentskapet snart är slut här i år. Det står också att det finns ju mycket avundsjuka och maktkamp mellan medlemsländerna i EU. Så vem som helst kan inte bara gå in och medla i freden i Mellanöstern. Men EU, utifrån vad som händer i Europa, EU måste ta den här rollen. Och det enda personen som passar för den här uppgiften, står det, som har diplomatisk skicklighet långt utöver det som krävs och som har position för att klara det här, det är Javier Solana. Det stod i förrgår. Det kan man läsa på nätet om man vill. Det som vi kallar fredsförbundet, eller det här som händer, Medelhavsunionen, som idag det kallas också. Bakgrunden till det hette Euromed. Och det var 1995 som Javier Solana satte igång en stor förhandling mellan EU-länder plus 12 länder till Medelhavsområdet. Idag, de som har jämfört det här med karta, säger att det är ganska exakt det gamla romarrikets gränser, områden. Det innebar att man ingick ett handels- och fredsavtal som kallas Euromed, eller Barcelona-processen som ni kanske har hört talas om. Euromed hade då ingen större framgång, så Solana introducerade någonting nytt som hette ENP. Det är en förstärkning av det tidigare Euromed. ENP eller ENPI. European Neighborhood Policy. Man kan översätta ungefär europeisk grannlandspolitik och kompanjonskap eller något sånt där. Och här är många länder, förutom EU-länderna, som ingår runt Medelhavsområdet. Här ingår också Israel och palestinska ledare och andra länder då runt omkring. Det är ett 7-årigt avtal som man har förstärkt. Och 7 åren gäller 2007 till 2013. Det som idag kallas Medelhavsunionen, som man kunde läsa om för inte så länge sedan, det är en förstärkning av det tidigare 7-åriga förbundet. Och det är därför att man vill ha en zon av fred och säkerhet i det här området. Medelhavsunionen är alltså en förstärkning av Barcelona-processen, det som tidigare var Euromed. Jag vill bara nämna jättekort om Lissabonfördraget, som ju har talat så mycket det sista. Som i princip handlar om att EU får makt att bestämma våra rättigheter. Det innebär att om en person till exempel blir misstänkt här i Sverige av spansk polis, då kan han eller hon utlämnas utan att förhöras här. I Sverige har vi ju sådana lagar att om inte åtal väcks så blir man frisläppt. Men det gäller inte i EU. Här sätter man alltså lagar över länderna, över regeringarna. Och makten i länderna minskar mer och mer, koncentreras till EU. I Lissabonfördraget ingår också att en lag om rätt till privat religion i något land är förbjudet och olagligt. Lite av vad som hände när Lissabonfördraget kom. Jag har missat namnet här, men det finns på internet så att det går att få tag på. Det finns både video, inspelning och den här mannen som gav sig in i det här och kollade upp det här med Lissabonfördraget. Han höll en presskonferens där han berättade att man uppmanar till att förminska fördraget, för det är otroligt stort, det här Lissabonfördraget. och göra ett minifördrag eller som var mer lättfattligt för länderna. Men istället gjorde man så att man minskade utrymmet mellan raderna så att det skulle se i storlek mindre ut. Men faktum är att det istället innehåller 8500 fler ord. Man la alltså till. Fast utåt sett skulle det se ut som man förminskade. Premiärministrarna beslut på att det får inte göras om av något land. Det får inte förtydligas eller förenklas. Och texten som de har skrivit under, det har ingen av dem egentligen läst. För det är nästan omöjligt att läsa. Och han förklarar så här. Det som kallas fördraget som man undertecknat är 300 sidor med tillägg till 3000 andra sidor med fördrag. Du kan bara läsa om du tar en av de 300 och slår upp det i ytterligare tillägg och infogar det där. Du förstår, det här är ju ett hästjobb som knappt någon människa klarar av alltså. Men vad det går ut på är att EU blir en superstat där länderna förlorar sin makt och sin egen agenda och går upp i en stor stat. Lissabonet gör EU för första gången till en stat. Det är där vi är idag. Lite om vilddjuret ur jorden. Den religiösa biten. Inom FN startar man ett organ i december 2006 som heter Alliance of Civilizations. Allians mellan kulturer kan man översätta, eller civilisationer. Dialog mellan kulturerna. Det låter väldigt bra. Men det uppfyller också Bibelns profetier och det Bibeln varnar för. AOCs arbete börjar alltså utifrån FN, men det är nu lagt i Europa inom ENPs område. Man planerar att starta AOCs arbete i Europa och sen ska det bli globalt. I AOC, Alliance of Civilizations, kommer att finnas ett parlament eller råd som alla trosinriktningar måste följa. En internationell ordning, med andra ord New World Order, inom ramen för FN. Man kommer att utse här också en högste representant. Kan det vara den ledaren som Bibeln kallar den falske profeten? AOCs uppgift är att föra krig mot all fundamentalism. Men vad är deras definition på fundamentalism? Jo, det är de som påstår sig tro på den enda sanningen. De som påstår sig tro på det enda rätta. All sån fundamentalism och exklusivitet ska utrotas på jorden. Det utgör ett hot för världsfreden, säger man, och det likställs med terrorism. Med andra ord, det kommer att bli förbjudet att säga att Jesus är enda vägen till Gud. Man måste inte bara, enligt AOC, så småningom respektera andra trosuppfattningar och religioner, utan acceptera som likvärdiga. Det kommer bli lag på det. Och det här är långt fram. Så det här är nog inte långt borta som det ser ut. Jesus säger, sa, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig, Johannes 14:6. I Matteus 24:9, i det kapitel där Jesus räknar upp för oss alla dessa tidstecknen innan hans återkomst. Där säger han också, ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Idag förstår vi varför. Han säger i samma kapitel, vers 11. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Matteus 10, vers 32-34. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Tro inte att jag kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd, säger Jesus här. För i och med att vi står upp för Jesus Kristus och bekänner honom som enda vägen, så kommer det att bli en skiljelinje. AOC har två, vad ska man säga, huvudmål, alltså huvuduppgifter. Det ena är att ena religionerna till en världsreligion. Det andra är fred i Mellanöstern. Bibeln talar om ett stort avfall. Nu tror jag att snart min timme har gått. Ja, jag har en del kvar, men det kan man ju alltid lägga ut på nätet. Så kan ni spara ner. För jag skrev ner här i stora drag och så tänkte jag, jag kör så långt jag hinner och vi ser vart man hamnar här. Men när det gäller den här biten så är det väldigt viktigt för oss, absolut viktigast, att vi håller oss till Jesus Kristus. Vi bekänner honom som enda vägen till Gud, världens frälsare, korset i centrum. För det vi ser idag, det är att det man arbetar för, det är att först och främst ska alla kristna in under katolska kyrkan, in under påven. Påven i sin tur har dialog med andra religioner. Så hör man ibland, jo men det var åskonferens till exempel. Och det var, jag tror det var påvens predikant eller någon som var där. Och det var så bra. Han tror precis som vi. Det är ju bara det att katolska kyrkan har inte ändrat på en enda prick av sin tro. Men det är klart att en katolik i ett sådant sammanhang inte står och säger att ni som påstår att ni är frälst enbart av nåd, ni är förbannade. Tror ni han skulle säga så? Det är klart han inte gör det. Man vill förena andra. Man tystar ner allt det andra. Och så lägger man fram någonting som man vet det går hem. Det accepterar de. Då ska allt det här blandas. När påven var i Australien 18 juli i sommar nu. Alltså förra månaden. Så höll han tal till judar. Judiska, hinduiska, buddhistiska och kristna ledare. Då sa han så här. Den ekumeniska rörelsen har nått en kritisk punkt. Då man måste vakta på varje frestelse att se läran som åtskiljande, utan det som är viktigare, att förbättra den värld vi lever i. När läran, sa han, får alltså inte bli åtskiljande. Man ska enas för världsfred, ekumenik för världsfred. Inte ett ord om att söka Guds hjälp och inte ett ord om att vända sig till Gud. Och så hör man överallt idag ungefär att läran kan man inte, det är inte det. Man får hålla på med geneta med läran hela tiden. Vi måste förenas där, på de punkter som vi är ett. Men det blir ingen enhet. Guds andes enhet, den bygger alltid på sanningen. Sanningen har vi i Guds ord. Är det viktigt med läran? Jesus sa så här, Johannes 14, vers 21 och vers 23. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han eller hon är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord, sa Jesus. Att förkasta läran, alltså Jesu lära, och den han är, det är detsamma som att förkasta Jesus själv. Andra Johannes brev, vers 9. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Och om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Vi har alltså ett ansvar att hålla fast vid sanningen. Ge rum för sanningen, älska Jesus och hans ord, Guds Bibeln och vad Bibeln säger. Och vi har full rätt att ta avstånd ifrån det som strider mot Guds ord. Och vi är skyldiga att göra det dessutom. Jag vill bara till sist ta detta bibelordet om denna falska världskyrka som beskrivs i uppenbarelseboken Vilddjur ut i jorden, som också kallas skökan. På engelska har den namnet Mystery Babylon. Och det hinner vi inte gå in på här nu. Jag hinner inte gå in på det. Jag vet inte hur mycket Janne tar upp om det. Men man kan spåra tillbaka, ända tillbaka till de första kapitlen och detta om Babylon i Gamla testamentet, och så se det är samma samma ande bakom, följer genom hela historien i vår tid. Djävulen kommer inte på något nytt, han kör med samma gamla lögner. Det kommer lite nya skepnader bara, så att människor tror att det är något nytt. New age, det är inget nytt. Det är samma gamla skräp från gamla Babylon. Precis samma, det är bara utåt verkar lite nytt, för människan tror det. Det är en lögn. Men det står i Uppenbarelseboken 19:2 om sjökan, när Gud dömer sjökan som har förföljt Jesu lärjungar, Guds sanna folk. Till rätta och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora sjökan som fördärvade jorden genom sin otukt. Och han har utkrävt sin tjänares blod av hennes hand. Jag vill ta bara snabbt där till grundtexten. Otukt står det. Sjöka. Ja, ni vet ju att Israels folk finns symboliskt bilden av kvinnan. Likadant med församlingen vidare sen då. I det nya testamentet, kvinnan, Jesu brud. Denna kvinna kallas sjöka. Otukt. Ordet beskriver äktenskapsbrott. Det är inte i första hand alltså en prostituerad, utan det är en kvinna som har en man, men också många andra män. Otrogen med andra. Jesus finns med här. Men det, Buddha finns med. Och Mohammed och allt. Blanda religioner. Det är det handlar om. Det är det sjökan står för. Hon fördärvar jorden. Jag har gått in i varje ord för en del år sedan. Gick jag in och studerade här verkligen. Och när man ser på det här ordet att fördärva jorden. Då, jag tror många kanske tänker att man tänker på miljön och så här, va? Och det kan ju bli en konsekvens i och för sig. För synden vet ju vad den har gjort eller gör. Men det är framförallt hjärtats jord det handlar om. Det är kompromiss. Vad gör kompromissen? Den fördärvar jorden. Ordet fördärva på grekiska, det betyder också att korrumpera, att förbränna, att förtorka, att göra att det vissnar och dör. Skrumpna, bli rynkig, oren, att gå under, att ruineras. Det är vad sjökan gör. Det är när man börjar kompromissa med att Jesus är enda vägen. Jämför med bruden till sist då. Bruden beskrivs i Bibeln som utan fläck och skrynka. Ren. Grönskande i den bemärkelsen där vi kan läsa Jeremia 17 till exempel. Att den som förtröstar på Herren, den är inte torr och död och vissnande. Den är som ett grönskande träd planterat vid friska vatten. Den förtröstar på Herren. Bruden är trogen sin brudgum, älskar honom och har ett ödmjukt hjärta inför honom. Inte torr och hård och så vidare. Det är bruden som tillhör Jesus. Och det tror jag att vi vill göra varenda en.